Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säger, vad händer? Så hon, han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så hon sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 294. Jag heter Fredrik Hedenskog och jag har sällskap av Max Wiman och Jan Jönsson. Hej på er!
Hej, hej, hej!
Fredrik Lindstrand var i Borås igår. En upplevelse som även för en objektiv betraktare då tydligen var så svår att han idag inte har någon röst kvar. Tur att vi har en bred trupp då, Jan.
Direkt ner från läktaren.
Gäller att byta i tid. Det är inte alla som gör det.
Nej. I onsdags besegrade Malmö FF division 3-laget Brålanda med 9-0 och tog sig vidare till Svenska Cupens gruppspel. Samtidigt fick Elfsborg respass mot Oskarshamn, bottenlag i ettan. Vilket förlängde Boråslagets segerlösa svit till 10 tävlingsmatcher. Tur då för Elfsborg att MFF stod på programmet. För just nu verkar det som att Malmö är botemedlet mot allehanda allsvenska sjukdomssymptom. Det finns väldigt mycket att diskutera kring Malmö FFs allsvenska insatser i allmänhet och matchen i Borås i synnerhet. Men jag börjar med att ställa en lite kanske filosofisk fråga, Max. Varför ska MFF-supportrar titta på laget i höst?
Det kan man ju faktiskt undra. Jag tänkte upp för mig själv, de första 41 minuterna av matchen mot Elfsborg, det var bland den sämsta underhållning jag överhuvudtaget har sett på mycket, mycket länge. Sen blev det naturligtvis mål då, då tänkte man, nu händer det saker. Men, först och främst måste man faktiskt beundra dem, det var ett rätt stort följe uppe i Borås. Jag vet inte exakt hur mycket som är sålt, jag tror man sålde 9000 paket till Europaspelet till de som har årskort och har förköpsturen så att säga. Men... jag tror att det kommer inte att bli fullt på Europaspelet och det är väl en signal lite grann i den riktningen du säger. Om jag skulle propagera då för varför man skulle gå dit ur deras synvinkel och för Malmö FFs bästa så är det att Europaspelet kommer att vara oerhört viktigt för att inte liksom den här hösten ska krascha totalt. För att gruppen är så svår att Malmö mycket väl kan sluta på noll poäng om man inte får medgång från början och hitta något positivt. Jag tror att alla runt föreningen behöver se något positivt nu. Samtidigt som det då inte får dölja problemen. När det gäller allsvenskan så har jag faktiskt inget... man ska inte säga, jag har inget bra svar. Jag vet inte riktigt. Vi kan väl återkomma till det. Men vad det gäller liksom vad MFF spelar för i allsvenskan nu. Men det finns väl inga... jag tycker att Europaspelet faktiskt är viktigare just nu.
Janne, finns det någonting, om vi fortsätter på samma spår, finns det någonting som kommer att väcka ditt, som kittlar ditt intresse här den här hösten?
Nej, men det är väl lite grann, precis som Max är inne på, det här att den här, så att säga, de här svaga insatserna i allsvenskan, det gnuggar ju av sig på de här Europamatcherna. Så att man, det som har varit någon slags... spännande, någonting, se vad de, hur de klarar sig internationellt. Och sedan nu känns det mer som att det är någonting som ska göras också. Så att, jag vet inte, jag tror det svajar väldigt mycket.
Men hade det varit bättre, om man ser till den allsvenska formen, hade det varit bättre med en höst utan Europaspel?
Nej, jag tror det enda man möjligtvis, alltså, om man tänker för lagets skull, att det kanske gör att man spelar mer och man får någonting med sig in i den här allsvenska slutspurten där man möjligtvis kan sporta till sig en topp tre, men tveksamt. Men att på något sätt att man får någonting, något som inspirerar, någonting som att man spelar fler matcher och sådär. Det
tror jag. Och jag tror också att, jag håller med Janne, jag tror att det kan handla lite grann om den här gången är att om det nu skulle bli, om inte fullsatt, så i alla fall mycket folk på stadion och när Europaspelet drar igång, det är att det sätter lite press på laget också. Att faktiskt prestera på en nivå som är rimlig och visa en intensitet och vilja. Som, även om den var bättre mot Elfsborg än mot Kalmar, så är det liksom, får man ett tryck med och mot laget så kanske det kan påverka i någon mån. För vad det gäller allsvenskan sen då så har jag ju rätt länge hävdat att det blir bara dumt att prata guldstrid. Och jag ser faktiskt att det nämndes till och med någon text hos oss idag att det här med guld. Ja, alltså det, på något sätt så man måste skifta fokus helt från det. Det gäller knappt topp tre längre nu, utan det gäller möjligtvis topp fyra som kan ge en Europaplats nästa år. Och faktiskt då ge en medalj i detta konstiga fotbollsspel som ni vet ger fortfarande guld, stora silver, lilla silver och brons. Men alltså, bara de målen kan inte driva Malmö FF till att liksom ha den här hösen runt sig under hösten, utan MFF möter ju Braga på torsdag och det finns liksom ingenting som talar för mer än möjligtvis insatserna mot Sivasspor som då var okej. Men i övrigt har ju inte Europaspelet heller varit bra. Men det finns ju ingenting där som tyder på att det ska lyfta. Men det finns ekonomi i det här. Det finns premier för spelarna. Det borde finnas hjärta att slåss för. Det borde finnas deras egna karriärer för de yngre spelarna åtminstone att slåss för att göra bra ifrån sig i Europa. Och därför tror jag att det är fortfarande där på något sätt det kan bli en liten omstart. Sen tror jag man måste göra mycket mer och det kommer vi väl återkomma till.
Både sportchef snedstreck tränare Andreas Georgsson och lagkapten Anders Christiansen fick ha krissamtal med upprörda fans i Borås. Vad har de störst anledning att vara upprörda över, Jan?
Jag tycker framförallt att det är på något sätt bristen på engagemang ute på planen. Jag satt och såg matchen igår hemma och tänkte på något sätt skulle man bara komma in från ingenstans och sätta på tvn och titta, så ser det ju ut som att man spelar liksom ett tålmodigt passningsspel. Men det är ungefär som att detta kommer på själv. Jag tyckte det var rätt bra. att man har slagit upp instruktionsboken, hittat den absolut tråkigaste sidan och följer den bokstavstroget. Därför det är så det ser ut när man tittar man på det. Man slår passningar, man har fina bollmottagningar, det är till rätt fot och man byter boll, men det händer liksom ingenting. Och hur man ska ta sig ur det här, jag vet inte, det känns lite grann som att spelarna på planen måste, där någon ledare måste på något sätt kliva fram och visa liksom hjärta och på något sätt bryta mönster och vilja någonting. Nu är det mer att man, going through the motions. Man spelar runt och sen så, nu var det matchen slut och när jag kom hem. Det. Så att engagemanget, det är det jag saknar. Jag tycker det är, eller jag ser liksom inte det här att någon är jättebedrövad eller eldar på eller manar på. Det är,
jag tycker det är mycket klippt sagt, jag håller med om allt. Engagemang och någon sorts taktisk förbannelse. Jag vet inte, när man tittar på övriga allsvenska lag så går det undan. När man tittade på EM i fotboll i somras så gick det väldigt fort. När man tittar på Malmö FF så är det någon sorts gammalmodig fotboll som presteras. På ett mycket märkligt sätt. Och det är förvånande i det fallet tycker jag, eftersom jag vet att Andreas Georgsson är en man som följer med i tiden och så vidare. Så att det borde finnas något. Men det känns väldigt gammalmodigt, det gör det.
Det känns som tiki-taka lektion 1. Och sen så har vi inte kommit vidare till avslut. Utan vi är fortfarande inne på det här med passningsspelet.
Ja, och det känns ju lite som Fredrik kanske var inne på förra gången. Att det inte riktigt, alltså det är väldigt långt ifrån att vara färdigt. Det finns liksom inga anfallsmönster som känns givna. Det känns ibland som att man inte riktigt vet hur de ska ta sig fram. Ja, och då blir det ju det här duttandet liksom.
Det fanns vissa tendenser i ett par av de första matcherna, och inte minst i Europaspelet då, där man kunde se liksom att Georgsson sökte lösningar där de kom ut på kant med inspel snett bakåt, alltså för att få fritt framförallt på högersidan. Men det har ju försvunnit helt. Och, det är ju därför jag tänker återigen på Europaspelet, att det kräver ju någonting annat. Det är ju, om MFF tror att de kan spela så här mot Braga, så kommer det ju bli 4-0 i nacken rätt så snabbt. Så att
det kanske är det som är, ja precis, det är kanske det som är fördelen, om man säger att de kan inte spela så här mot Braga, utan Braga är för skickliga för det, och det har vi varit inne på tidigare, att just den typen av spel har av någon anledning fungerat bättre.
Men sen, vi har flytt.
Nej, ja.
Din fråga från början var väl egentligen vad supportarna skulle vara mest besvikna över, eller hur?
Ja.
Och då har jag, när jag funderat, eller faktiskt funderat länge igår kväll på diverse saker, men kom fram till mycket runt kommunikation. Och där tycker jag då MFF i sina stora stolta planer har problem rent allmänt. Allt ifrån det rent praktiska för supportrarna, där det återigen var kaos nu när de skulle beställa sina biljettpaket med länkar och så vidare. Och de fick inte de platser de önskade till Europa-paket därför att de fick inte ut länkar i tid och biljetterna hann sälja. Så jag har bland annat hjälpt min son vid ett flertal tillfällen med de här problemen, så jag vet att de inte är nya. Men jag har försökt liksom hitta ett vägar in. Och det här är liksom, det är praktiska bekymmer. Om man nu ska hålla trycket uppe så måste sådana här saker fungera gentemot medlemmarna. Och då tror jag också att man måste ta ett steg till. Och det här vet jag att det här liksom får ju naturligtvis framkalla rysningar hos dem som styr och ställer. Men i den situationen som MFF har hamnat i, så måste man börja tala klarspråk. Alltså det hela den här situationen kring tränarfrågan. När Magnus Persson fick sparken så gick Magnus Andersson. Daniel Andersson in 3 matcher. Det var väldigt tydligt att han skulle få en ersättare. Nu har det gått, jag vet inte, jag kommer inte ihåg vilket datum Milos fick sparken, men det har gått en månad åtminstone. Och minst 9 tävlingsmatcher tror jag. Och ingen vet någonting överhuvudtaget fortfarande, mer än att det pratas återigen om floskler, att man träffar kandidater och så vidare.
Jag tänkte ju mitt stilla sinne att det kanske var så att de ändå hade en ersättare klar, men att den ersättaren inte var tillgänglig från efterårsskiftet. Men när man sen hör Georgsson säga att de i princip just har börjat med träffa kandidater, då...
Och då undrar jag vilka de kandidaterna är, eftersom det nu har gått från den perioden när tränare var lediga i somras och så vidare. Och vilka spel man hade. Det jag menar är att jag tycker att Anders Pålsson borde tala klartext faktiskt. Och tala om att så här är läget. Georgsson kommer att vara kvar hösten ut, därför att det finns inte något alternativ vi kan lösa det nu. Det sprack med 2 stycken tränare som var nästan klara, och det ställde oss på åtkanten. Alltså en tydlighet utåt för att på något sätt få människor, medlemmar och supportrar att förstå vad det är som sker, eller rättare sagt inte sker i föreningen utåt i alla fall då. För det är klart att det sker en massa saker i bakgrunden, men det är så oerhört otydligt, inte bara spelet utan allting runt omkring också. Och jag tror inte att det är hållbart. Och det jag ser som, för att runda av detta resonemanget, det man håller på att göra nu är att man håller på att bränna en väldigt bra person, och en person med stort MFF-hjärta i båda ändar, och det är Andreas Georgsson. Därför att han gör dåliga resultat som tränare, och han är ansvarig för tränarfrågan och spelarrekryteringarna som sportchef. Och ingenting fungerar i alla fall utåt. Som sagt, just nu, alltså nyförvärven har ju inte heller, Lomotey var ju återigen med men inte spelade. Vilket jag i och för sig kan förstå när jag har sett dem spela. Men det är någonstans, det finns en sån oerhört otydlighet hela vägen. Jag menar att man kan ju inte bara gnälla, och man kan inte bara internt försvara sig heller, utan MFF måste ju faktiskt agera på något sätt nu igen. Och man är en rävsax som har redan sparkat tränaren en gång.
Men om man liksom väger ihop allting... Det som händer liksom utanför planen och det som händer på planen. Vem är det som bär det största ansvaret för att det ser ut som det gör? Är det spelarna? Är det tränaren och den sportsliga ledningen? Är det styrelsen? Vem, eller är alla lika skyldiga så att säga?
Ja, men det känns väl lite grann som att de är väl, vad ska man säga, skyldiga i olika led. Jag tycker på något sätt, till exempel matchen igår med tanke på hur det har sett ut och hur liksom viktigt det var ändå att markera och vinna. De 11 som då får förtroendet att starta, där tycker jag de bär ett stort ansvar att inte de presterar bättre på något sätt. Det att man inte brinner mer när man får det här förtroendet att nu måste vända på det här. Sen ska man liksom titta i det stora hela, så är det ju det här med att Milos fick gå och att man, som sagt, man vet ju ingenting, precis som Max var inne på, men att man, det känns inte som det finns någon riktig plan. Som var Daniel Andersson, Magnus Persson fick gå, Daniel Andersson var verkligen en tillfällig lösning, vi har någonting på gång och här kommer då Rössler på något sätt, va? Här vet man inte, man kanske, precis som att man hoppades att det ser ändå rätt hyfsat ut, vi har fixat Europaplatsen. Ja, men det kanske ger oss om vi kör. Det är svårt. Om vi satsar på en långsiktig lösning så kan vi inte få loss det förrän till årsskiftet. Så vi tar oss igenom Allsvenskan här, hoppas på det bästa. Och så. Men så att där är ju styrelsen så att säga ytterst ansvarig på något sätt för att det ser ut som det gör nu med det kaos. Det.
En teori jag har, Max, du får säga vad du tror om den. En sak som liksom bekräftar min teori att det här, att sparka Miljevic var ett styrelsebeslut rakt av, är ju just det här att den sportsliga ledningen verkar inte ha varit förberedd på att detta skulle hända riktigt. Och därför fanns det liksom ingenting som låg i pipen överhuvudtaget, och därför har det tagit sån tid.
Ja, det känns ju lite grann som du har rätt naturligtvis, och det finns väl en motvilja mot att sparka tränare, för det är ju, man sparkar ju lite på sig själv eftersom man har valt den tränaren också. Så att det kan för säkert vara så. Jag tycker också att ansvaret ligger ju på alla plan egentligen, för det kan låta hårt, det är bara ett lag som ska spela fotboll, men man, det är ju ett antal individer som inte presterar på den nivån som man kan förvänta sig, och då måste man ju gå ut också. Du pratar inte så mycket om ledarskapet på bänken, men att det dröjer så länge med byten i matcherna, att för mig fortfarande, jag må vara nostalgiker, men att Ola Toivonen liksom inte används på det sättet som den ledare han faktiskt är, utan han kastas in i en cupmatch mot ett division 3-lag och faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig, alltså nästan ett förödmjukande byte att skicka in honom i 85 minuten borta mot Elfsborg. Jag förstod inte det.
Jag är helt enig med det. Det är det en spelare jag saknar och har saknat i flera matcher, så är det Ola Toivonen, därför att han vände ju också hemåt med liksom något slags uppdrag och har tagit sig tillbaka. Sen om det beror på att hans knä inte håller och sådär, men jag tror inte på något sätt, med tanke på hur mycket han har fått stå tillbaka under dessa, nu när det har gått så knackigt. Det är jättemärkligt. Därför jag tror att han är alltså skicklig fotbollsspelare men också en ledare.
Och där tror jag också man måste tala klarspråk, för är det så att när hans knä klarar en match var annan vecka, säger du det?
Ja.
Så vet vi det åtminstone. Sen, jag tycker inte om att kritisera individer i sammanhanget, för det blir ju också en ledarskapsfråga. Men vi kan väl vara rätt så överens om att Erdal Rakip hade ingen rolig dag på jobbet igår. Och ändå så är han kvar hela vägen. Han kunde ju blivit utvisad igår igen. Kanske skulle blivit det till och med. Eller inte igår igen, förlåt. Men alltså han spelar på marginalen så att säga. Det finns mycket. Och sen naturligtvis har styrelsen ett ansvar. Här tror jag egentligen att grejen är ännu mer långsiktig än det vi pratar om nu. För att Malmö FF har haft en extremt framgångsrik period, både i Sverige och i Europa. Alltså, den saknar motstycke, skulle jag vilja påstå. Och allt sånt tar slut. Någonstans så räcker inte bensinen. Någonstans kommer man till en punkt där det måste ske en förnyelse eller en omstart. För att inget lag, inte ens Barcelona, vinner 100 år i sträck eller är topplag. Det sker alltid sådana här. Det känns inte som MFF har varit förberett på att man en dag kommer till den punkten när man måste på något sätt starta om. Och, ja, både inåt och utåt liksom kanske tala om att ja, men vi måste spela in 4 ungdomar i år och vi får sänka målsättningen en aning, men vi måste ha det här och det här är långsiktigheten. Sen vet jag att vi alla kräver liksom att de ska vara topp 3 och att de ska spela i Europa varje år, men det är någonting som andas lite chockartat där, att oj, det här räcker inte längre. Fredrik var ju inne på något som var sant förra gången när han pratade om att många spelare, eller att inte är så många spelare som man faktiskt kan se blir bättre nästa år. Och det är ju också någonting som MFF har funderat.
Nej, alltså jag menar, på ett sätt så har de ju lite tur här, med tanke på den här, om vi ska kalla den svackan eller någon slags tankeställaren, att vi måste tänka, vi måste liksom hitta någon långsiktig väg framåt. Ett sånt här år, det är inte så att de riskerar att åka ur allsvenskan. De har vunnit en titel och de har tagits ut i Europa och tjänar med sina pengar. Så att här finns ju världens chans på något sätt att ta tag i det här och tänka till och tänka om och tänka långsiktigt. Så att det är ju inte, krisen är ju inte så här att vi håller på att åka ur eller vi missar Europa eller så. Så att tur i, ja, de har ju, där finns ju möjligheter verkligen.
Men om vi fortsätter på det konstruktiva spåret så att säga. Vad är det som skulle kunna vända på det här för Malmö FFs del?
Alltså jag tror det är svårt att vända så mycket nu under hösten konkret. Men jag tänkte på ett par saker. En sak som då är lite tillbakablick men också någonting man måste tänka på framåt. Det är väl, om det nu stämmer bilden av att Malmö missade ett par bra spelare i transferfönstret för att man tyckte de blev för dyra. Då får kanske MFF fundera över det, bland annat den här Brisha då. Då får kanske MFF fundera över om man ska vara Joakim von Anka och samla hur mycket som helst i ladorna för framtiden. För det är lite grann så känns det, även om man har investerat stora pengar i spelartruppen, så har man gjort det på ett sätt där man har spritt ut pengarna på för många spelare som inte riktigt räcker till ändå. Det tycker jag är en del, att man måste liksom ha en strategi för hur man vill forma laget. Men sen nu för stunden, alltså ledarsituationen runt laget är ju problematisk. Man kan ju inte fortsätta som man gör nu. Det förfaller. Och har man då inte något färdigt tränarnamn på gång, då måste man göra någonting akut, menar jag. Och man kan inte gärna sparka Georgsson, för då sparkar man honom i båda händer så att säga. Det är bara en fån idealbild, men jag tänker Markus Rosenberg. Det är ett stort MFF-hjärta, det är en stor själ. Jag vet att han jobbar som agent nu, men få in honom på något sätt i verksamheten. Få in honom på bänken som en lagledare, eller få honom att tala om att han vill sitta i styrelsen nästa. Alltså, på något sätt så man har fått ett glapp i den här ordningen av att ta vara på de riktigt stora profilerna i klubben. Och istället så är det då ett par andra som jag inte tror är aktuella för ledarroller. Men Berang Safari och Rasmus Bengtsson åkte ut någon sorts bakväg. Alltså man har ett problem där. Jag tror att man måste ha in en stark röst som vet vad som krävs. Det tror jag är en viktig konkret sak. Men jag tror att man måste göra någonting åt ledarskapet runt laget redan nu. Och det är väldigt svårt, eftersom vi inte har någon information, så det är väldigt svårt. Och det andra jag vill trycka på, det är faktiskt kommunikation. Alltså att supportrar och medlemmar bör få veta mer vad som sker runt laget.
Men om man ser det då i det korta loppet här, hur ska man få upp den här intensitetsnivån? Är det bara liksom, är det någon som kommer in och skriker på spelarna? Är det den enda rimliga lösningen, eller?
Nej, men jag tror att det handlar om att så att säga ledarna i laget, alltså att de måste inse att det är deras, alltså de måste få igång det här laget. Och då tror jag liksom att en spelare som Ola Toivonen, om man nu kan spela mer än
5 minuter.
Ja, faktiskt. Så han har ju alla förutsättningar att vara den med sin rutin och med det han återvände till och varför han gjorde det. Och han är liksom en skicklig spelare också som kan liksom pölja upp det han pratar om på något sätt.
Det är ju en prestigeförlust om man återigen tvingas ändra under tillfället runt laget. Jag har ju sagt innan, jag kommer inte på ett bättre namn. Jag säger det fortfarande. Alltså en Åge Hareide-typ som går in och styr upp hösten. Kanske med Marcus Rosenberg, inte som assisterande tränare, men som en röst bredvid, som en resurs. Så att man plockar bort Georgsson till att vara det han ska vara, sportchef. Liksom, alltså man får ta prestigeförlusten att den här nödlösningen, den fungerar inte. Och sen är det väl återigen en lärdom. Jag, som sagt, jag tycker väldigt bra om Georgsson, både som person och hans ledaregenskaper och allt det här. Men han kanske, som han är en taktisk teoretiker även han. Han kanske är den assisterande tränaren. Han kanske inte är mogen att ha den typen av uppdrag. Och då får man på något sätt bita i det innan man bränner honom totalt. Och sen pratar vi kanske för lite om Daniel Anderssons roll. För den man hör ju inte så mycket av honom. Du pratar med honom i veckan nu, Janne.
Ja.
Men annars vet vi ju inte så mycket egentligen. Han jobbar ju naturligtvis stenhårt med sitt MFF-hjärta i kulisserna. Men han är ju inte heller den som bjuder på någonting utåt i första taget. Så att, tillbaka till att ansvaret ligger på många håll. Men jag tror att man måste liksom börja strukturera upp och tala om vad man gör i föreningen och framåt nu.
Ja, för nu känns det ju lite grann som en förening och ett lag som är lite grann i limbo på något sätt. Det märks, jag tänker att det kanske är där också som supporter frustrationen landar på något sätt. Att de känner ju av detta, att det händer liksom, det händer ingenting. Och jag tycker det är kanske lite grann att man ser det på planen också. Det var ju ett par, även om vi mest hittills har klagat på anfallsspelet, så var det ju försvarsspelet var ju också verkligen, alltså det är en markeringsmiss på Elfsborgs tredje mål som ändå fullständigt förbleknar i jämförelse med markeringsmissen på Elfsborgs andra mål. Där man alltså,
och där Lasse Nilsson fumlar med bollen. Och
ja, precis. Det är, dels är det liksom flera konstiga ingripanden som leder fram till det, men även själva, så att säga, slutscenen där Michael Baidoo löper in i straffområdet. Han är den enda Elfsborgaren där inne.
Mm.
Men det är ingen som överhuvudtaget gör en ansats att markera honom. Och alltså det, hade man sett det i ett lag bland 10-åringar så hade man blivit lite fundersam över hur liksom, har de fattat det här med fotboll riktigt. Men att se professionella spelare göra sådana missar, det är ju hårresande alltså.
Men det handlar ju någonstans om det här med inställning och hjärta och allt det här, att man, det är precis som man inte tar i stundtals faktiskt. Och jag tror att Malmö lider av att man har tappat sin identitet, som vi har pratat om flera gånger. Att det är flera nya spelare som i så fall måste lära sig den identiteten. Och jag drar gärna parallellen till FC Rosengård igen. När det kommer in nya spelare i det laget så får de veta hur den föreningen fungerar och det man gör.
Han hade någon slags dubbelliv. Han levde mer eller mindre som en Svensson också.
Polisen i Sundsvall spanar på en man som säljer droger från sin bil.
Jag försökte undvika så långt som möjligt att ha med honom att göra.
Men man misstänker också att han använder drogerna för att kontrollera en grupp unga tjejer.
Ger man sig in med honom så är det ett högt spel med sin kropp helt enkelt.
Lyssna på podden Krimstad, knarklangan, opioiderna och tjejernas hämnd. Finns nu i alla poddspelare.
Vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Det känns man gör mycket gemensamt. Man skapar en anda. Jag vet inte hur det är i MFF, jag har ingen aning. Men de reser ju mycket tillsammans och så vidare. Så att, men just det där att spelarna måste förstå hur viktigt det här är varje match. Att vända det här och att det betyder förlorad publik, förlorad ekonomi, allting liksom.
Men även om Rosenberg och Bengtsson och Safari inte är kvar, det finns ju ändå gott om spelare i den här truppen som måste kunna förmedla den kunskapen. Ja. Alltså det finns ju Johan Dahlin och Anders Christiansen och Ola Toivonen och Levikin, och spelar inte han för tillfället, men det finns ju
Lasse Nilsson.
Alltså det är ju gott om personer kvar som borde liksom kunna ta det ansvaret.
Ja. Men det är lite grann hur de är som personer också kanske. Jag vet inte. Dahlin kan ryta till, det vet jag.
Ja, alltså nu är jag ju aldrig så att jag träffar de här personerna vare sig på träning eller match, men Anders Christiansen slår mig inte heller som en tillbakadragen person på fotbollsplanen. Så att, och Jo Inge Berget kanske lite mer
Berget går mycket för sig själv.
Ja.
Han har ju också fått, det är ju lite som han har också blivit plötsligt lite marginaliserad tycker jag. Och det man slås av tycker jag, det är ju att, som jag sa, instruktionsboken, 11 oerhört skickliga fotbollsspelare med boll, de vet precis vad de ska göra och hur man passar och handskar de på vänster och höger fot och sådär, men sen där saknas ju ett engagemang, till exempel att ta undan den här bollen som kommer in i boxen där, så att de får göra de här enkla målen, att man bara spelar av den här matchen liksom, på något sätt.
Ja, och varje spelarna som även offensivt liksom offrar sig på hörnor och krigar om varje boll. Det,
ja,
det känns, men de slog återigen 3 korta hörnor som man bara liksom bara lyfte in. En taktisk detalj också. Nu tyckte jag väl säga att han växte lite in i matchen, Buya Touré. Om han nu är en väldigt duktig målskytt, så är hans uppgift att stå och slå inlägg från vänsterkanten. Alltså det, ja. För han visar engagemang.
Ja,
och lite är aggressivitet och irriterad när det inte finns, när det inte kommer bollar. Och det är väl mer sånt man, för mittfältspelet tappade ju MFF nästan helt nu igen. Så att, ja, det är, nej. Men nu kommer vi lätt in i gnällbältet.
Ja, det gör vi. Det är lätt att hamna där. Jag tänker att vi ska lite senare prata om match mot Braga som vi ska spelas snart. Och kanske försöka vara lite mer konstruktiva då. Men jag tänkte först fråga, för en sak som har hänt också under den här veckan är ju att Veljko Birmančević har blivit såld. Om man bortser från ekonomin till att börja med och tittar bara på spelaren, spelar det någon roll för MFF i det här läget att han inte finns kvar, Jan?
Nej, inte i det stora hela, för han, alltså känslan är att han spelar ju mycket för sig själv, och just nu gick det ju jättebra. Och klart att det kunde betytt någon poäng hit och dit. Han kanske hade, han gör i sig aldrig mål på konstgräs, så det hade inte betytt någonting där mot Elfsborg. Men det känns inte som att det är någon sån här, vad ska man säga, en spelare som betyder jättemycket för den han är eller sådär. Eller att man tänker så, oh, Birmar kan spela då, vad skönt. Nej, men så att jag, nej, inte något speciellt, mer än att han var i bra form just nu, kanske. Så.
Ja, min första tanke när det här hände var ju liksom, shit, nu säljer de den enda spelaren som kan avgöra. Men sen började jag tänka efter lite grann, som Janne, och så jag svarar också nej på frågan. Därför att om man backar en månad i tiden, så hade någon sagt att Birma skulle säljas för 40 miljoner kanske. Jag vet inte vad det blev till slut, men säg om det blir 40 miljoner. Så tror jag alla supportrar hade jublat och sagt, det är ju kanon ju. Han har gjort en bra för oss när han kom, och nu är han värdelös. Ungefär. Men det här att han hade en sån formtopp kan jag ju tolka också som att han faktiskt kanske visste att någonting var på gång. För problemet med Veljko Birmančević har ju varit lite grann att han pratade ju engelska, men han ville inte gärna prata det. Och jag tycker det har lyst igenom i intervjuer som du har gjort av fotbollskanalens folk som har pratat språket, att han var väldigt tydlig med att han med MFF var väldigt mycket mellanstation och att han skulle vidare, och att han var på väg redan tidigare egentligen i tankarna.
Ja, och det var väl på något sätt, det var väl förutsättningen för hela värvningen, yeah, från, yeah, första början. Yeah. Alltså, och tittar man på när han värvades, så ja, det här var väl kanske en rimlig tid vad man kunde förvänta sig att han skulle, hur länge han skulle finnas kvar i Malmö.
Sen tror jag det kan såra dem i Europaspelet, för att där tror jag att hans snabbhet och hans en mot en, det hade kunnat göra nytta mot de här bra lagen. Men jag tror inte att det påverkar allsvenskan särskilt mycket, det tror jag inte.
F- innan vi pratar om Braga så tänkte jag för då hålla kvar vid den här diskussionen. Om man tittar framåt på lite längre sikt på det rent spelmässiga, det rent fotbollsmässiga. Vilka spelare i det här laget ser ni, eller du till att börja med Max, som liksom ingående i MFFs stomme, som stöttepelare i ett lagbygge 2023 till att börja med?
Ja, det är ju rätt tufft ju. Men någonstans måste man börja änden av att jag tror att det är viktigt att man hittar en långsiktig tränarlösning som innebär en modernare syn på fotbollen. Det kan låta drastiskt, men det går fort nu. Och då måste man naturligtvis se över truppen utifrån det också. Så att alltså det är väldigt svårt. Man måste ge de nya spelarna, Cesar och Zaidan, framförallt mer tid. Buya Touré också, även om han är äldre. Lomoté har vi inte sett nu, det känns en väldig osäkerhet. Men av de som har varit länge i klubben så tror jag att Johan Dahlin fortsatt är viktig. Jag tror det är viktigt att behålla Diawara som en bra backup. Jag tror någonstans, men jag är osäker på om man verkligen kommer att vara kvar, att karaktär som Berget ändå är betydelsefull. Det handlar om att få igång Oskar Lewicki. Och givetvis Isak Kiese Thelin tror jag definitivt har en... Där finns mer att hämta och han gör mål. Det är bara att konstatera. Sen börjar det bli svårt. Sören Rex har marginaliserats. Det är frågan om kan han komma tillbaka. Och i backlinjen tycker jag att det är väldiga bekymmer. Vill Dennis Hadžikadunić, kan han vara kvar? Ja, då kan det vara någonting att bygga kring. Men annars så skulle jag nu vilja säga att jag är hård även mot Bejmo där. Jag tycker att det behövs en snabbare och modernare backlinje.
Om det är så att det finns en möjlighet att köpa loss Dennis Hadžikadunić och där MFF liksom skulle, om de hamnar i ett läge där de behöver konkurrera med andra, är det värt att slanta upp lite extra?
Det tycker jag absolut. Han känns ju som det starkaste kortet ändå i backlinjen. Sen har det gått lite upp och ner sådär, men han är ju, känns väldigt modern och stor och har också lite fart och kan spela. Och, så att jag tror att han, det hade ju varit, har man nu, är det någonting man ska lägga pengar på så är det nog det, tror jag. Och där finns ju också en MFF-bakgrund.
Jag tänkte på två saker förlåt innan.
Ja.
Alltså om det i nuläget hade, alltså hade vi flyttat fram situationen 2 år i tiden, så hade det naturligtvis varit idealiskt, bortsett från vissa mycket märkliga uttalanden, att få hem en Pontus Jansson. Det är en ledarfigur som de skulle behöva få hem. Alltså den med mycket hjärta och en duktig spelare och en människa som vågar säga ifrån. Nu är det inte aktuellt på ett par år, så att det är en helt annan historia. Och hans prat om supportrar spårade ur lite grann, så det behöver vi inte ta nu. Det jag inte nämnde alls, kom jag på, det är naturligtvis inom mittfältet. Erdal Rakip, är han färdig? Jag vet inte. Men Anders Christiansen och Sergio Peña, hur ska man... Alltså det, på något sätt känns det nästan som man måste sätta sig ner och resonera med dem vad de vill. För att jag tror att det är en viktig del. Jag älskar Anders Christiansen som spelartyp. Jag älskar Sergio Peña som spelartyp. Men det är någonstans, vad vill de själva och vart är de på väg? Jag tror faktiskt också, man måste, det är inte bara fotbollsspelandet på planen, utan man måste känna efter bredvid planen också. Förlåt, jag avbröt dig igen.
Nej, det var ju, du hade ju gått igenom spelarna. Så att, när jag satt just och funderade på Hadžikadunić som en nyckelspelare för framtiden, om man nu kan liksom behålla honom. Sen är det ju absolut det här centrala mittfältet. Där är det ju, jag menar, det är nästan som man har glömt bort Oskar Lewicki, liksom, att han fortfarande spelar. Liksom. Därför han är ju också viktig. Där saknas lite... Jag saknar någon pådrivare, någonting som känns sedan han känner sig för fortfarande. Han hade ju en fantastisk utveckling på något sätt, men nu så...
Men det är också det, jag tror inte det är liksom inte rimligt att tro att den typen av spelare som kommer med den bakgrunden ändå plötsligt liksom ska vara toppmaterial i MFF match efter match, utan han behöver tid, och han har visat att han kan, det kan bli något väldigt bra av det, men han ska inte ha för mycket tid heller, utan han behöver också vila mellan varven. Och inom mittfältet, Oskar, det är också en sak man kanske borde tala klartext om snart, liksom hur hans, nu lär han ju träna med laget igen, men hur ser framtiden ut? Alltså kan han komma tillbaka fullt ut? Ja, då är han jätteviktig naturligtvis. Men som det har varit i 2 år nu, så funkar det ju inte. Och sen bland unga spelare, Hugo Larsson är klart, han får ju chansen nästan i varje match nu. Det tycker jag är en bra markering. Och han är naturligtvis jätteviktig symbol för att det går att komma fram. Seydou har ju haft det lite tuffare och lite ojämnare. Jag tycker inte riktigt att han är så långt framme. Det återstår att se var det landar.
Men du noterade i cupmatchen att han placerade in flera mål.
Ja, faktiskt. Mm. Och det är inte fel.
Nej.
Det ska han ha cred för. Och därför var det lite märkligt att han kände sig oerhört tom. Nu mötte han i och för sig en av, jag tycker, allsvenskans bästa spelare. Johan Larsson på kanten. Men det hände ju inte mycket där. Så att han är ung, och det var ingen som trodde på honom inför säsongen. Så att man får se naturligtvis.
Var han inte mest på andra kanten?
Det var Hult.
Men Hult är också.
Elfsborg är ju vassa på de positionerna.
Ja, de har lagt sitt krut på ytterbacksplatsen. Ja. På torsdag så startar då gruppspelet i Europa League, där portugisiska ligatvåan Braga och gruppfavorit är de ju också. Första sidan etc. Kommer till Malmö. Vad talar för att det ska se bättre ut då för MFFs del? Vem ska, som man brukar säga, ta tag i det?
Jag vet inte. Bonusen, har de redan fått den eller kan de få den först efter?
Ja, men den är hemma.
Den är hemma, ja, det är bra. Nej, vad är det som talar för det? Ja, det som möjligtvis talar för det är ju att det är ett högklassiskt motstånd, man kan spela på ett annat sätt, och att man kanske känner att det inte var jätteövertygande spel mot Elfsborg, så, och att man har någonting att reparera och visa upp när det nu plötsligt är hemmamatch och European Nights, och nu så blir allting jättehärligt. Så jag tror liksom på något sätt att det kan kanske inspirera, och en liten, man har fått sig en tankeställare och en spark där bak av att det var så tamt och dåligt med det. Alltså de har ju alla anledningar i världen att jaga livet ur sig i den här matchen. Inte minst för sig själva liksom, för att visa att här finns mer plocka ut.
Kan du peka på några nyckelpersoner, Max, som behöver kliva fram?
Ola Toivonen. Ja, just det, här från spelarna.
Nej, men för att få ihop någon sorts resonemang, så om inte det sker någonting på ledarsidan, så säger Andreas Georgsson. Jag menar så här, att han måste kliva fram och visa att han kan spela fotboll på ett annat sätt. Att han kanske måste välja en fembackslinje för att täta där bak. Alltså hitta lösningar som både Hareid och Ove Rössler var mästare på i Europaspelet, för att utmana lag som kanske är bättre, och att få laget att tro på att man kan göra någonting med vilja, intensitet och jäklar anamma, alltså mer kamp än finspel, utifrån en uppställning som liksom andas det här att ja, vi tror på att vi kan vinna, men vi ska inte säcka ihop. Jag tror liksom det är där, jag vet inte om han är den rösten, men jag tror det är det som behövs. På planen så är det väl klart att Lasse Nilsson har ju ofta varit bra i Europaspelet, att han måste kliva fram och leda backlinjen. Anders Christiansen måste vara den som på något sätt styr mittfältet. Och sen är det klart att Isak Kiese Thelin som en uppspelspunkt är jätteviktig. Och där kan jag mer se Buya Touré som en spelare som kommer in och för att göra skillnad när motståndaren kanske ändå har sprungit sig lite trött. Så att jag vet inte. Och sen Jag klamrar mig kanske fast vid det gamla då och säger att om nu Sören Rex är frisk så kanske det är Rex och Berget som ska finnas ute på kanterna som i den mån man i den typen av spel kan ha båda på planen. Jag har inte tänkt i någon färdig uppställning. Men att man liksom använder den rutin och erfarenhet som finns, de som vet vad som krävs i Europa. För det är inte rimligt att tro att Zidane ska gå in och dominera mot Braga.
Är det rimligt, tycker du Jan, också att spela med tre mittbackar? Eftersom jag tänker att det är det Max menar med fembacklinjen.
Ja, men det tror jag. Jag ser också kanske framför mig en fembackslinje och ett tremanna 5-3-2 kanske. Tremanna
kan vi inte kalla det 3-5-2? Det känns bättre.
Ja, så det är inte så baktungt. Ja, men kallar man det 3-5-2 då kan man ju faktiskt slänga in Berget på en av de här ytterkantsplatserna. Och sen så då centralt om du har kanske Toivonen ska vara en liten spets på det här mittfältet. Och sen så kanske då Isak Kiese Thelin ska hålla på och nicka fram bollar till Buya Touré så kan han springa från och göra mål. Typ.
Det skulle kunna vara 2-0. Det är redan klart.
Ja.
Det skulle kunna vara en typ av lag som jag... Alltså tre mittbackar, Moisander, Hadzika Dunic och Nielsen.
Ja, och så kanske Peña kan kanske... Ja, i någon mer, att det är mer så här, sittande roll, de här två.
Med Toivonen framför.
Ja.
Även om det är så att säga en i grunden rent numerärt defensiv uppställning så låter det ändå som en ganska offensiv
jag är beredd att skicka en Berget och Rex på kanterna, det kanske är tre, men för att problemet, jag tycker att Bejmo har sviktat betänkligt de senaste matcherna och jag tycker att Olsson gjorde det definitivt mot Elfsborg.
Vi kanske ska ge in lite långa inkast också.
Nej, Gud bevarar mig. Han reagerar inte.
Okej.
Okay. Jag såg honom i cupmatchen. Nej, men det räcker inte. Han är inte där. Men nej, det är jättesvårt. Men på något sätt så, det jag är ute efter det är att erfarenhet kanske slår ungdomlig entusiasm just i den här typen. Att de som ändå har varit med, att de kan få en chans att lyfta sig riktigt. Det hade varit intressant. Sen tror jag kanske att det blir för mycket med Toivonen, Buya Touré och Kiese Thelin mot Braga. Så att
jag anar inte.
Som alla undrar, Lomotey, jag vet inte om de som inte ser cupmatchen, den här defensiva mittfältaren som har värvat, han gjorde några fina passningar, han vann och visade väldigt stark ut i några dueller, men han slog också bort några bollar och han känns inte uppe i varv riktigt, så att jag förstår tvivlen och problemen där. Men
det var också lite svårt att komma upp i varv i just den matchen. Även om det såg ut att vara en fantastisk sensommarkväll i Dalsland.
Ja, absolut. På något tovig plan.
Ja, för de flesta utom kanske för Brålandas målvakt. Kanske inte. Det var ju lite tungt att släppa in mål efter 1-15 eller vad det var. Om man tittar resultatmässigt då... Är det så att MFF, för att liksom få ett lyft och ett trendbrott i det här läget, är det poäng som krävs eller kan de liksom vara nöjda och få ut någonting av en bra insats som inte ger några poäng?
Vi pratar vi Europa nu? Eller
pratar ja, pratar vi mot Braga.
Ja, men det, alltså, när, pratar vi Europa, pratar vi allsvenskan, så är det bara poängen som räknas. Men,
tabellen ljuger inte.
Exakt. Ja. Nej, men pratar vi Europa så tror jag nog liksom på något sätt en gedigen insats som ändå slutar med förlust 1-2 eller något sånt där, tror jag absolut kan vara någonting att ta med sig på något sätt. Om de nu är så bra som vi har hört eller tror att de är. Så det, absolut, just i denna matchen så tror jag det här handlade mycket om vad man visar för karaktär och vad man vill och de som är på planen och kanske även bänken, att man liksom visar att nej, det här nu är det någonting annat på gång här, nu måste vi liksom komma vidare.
Jag tror det krävs en poäng För att det ska, jag tror att MFF är så pass långt ner i källaren just nu i förtroende bland supportrar och så vidare. Att, samtidigt som jag inte tror alla inser vad det skulle krävas just för att ta en poäng. Men att, jag tror en poäng skulle vara liksom ett godkänt och bra facit. Och jag tror att en seger mot alla odds skulle kunna lyfta kanske riktigt rejält. Om man liksom fick stan och publiken med sig igen på något sätt. Men
ja, då kanske man tror att det blir jättebra.
Sen, ja, det finns en risk i det också.
Hemma, det finns,
ja. Ja, den matchen tänker jag inte ens ta upp här. Det är för långt. Det finns så mycket annat att prata om. Men Max, du som gillar idrottspsykologi och så, kan det vara till MFFs fördel i detta läget att det ändå är en match där man har väldigt mycket att vinna?
Ja, det tror jag. Jag tror som sagt att gruppen generellt sett blev för tuff och att inte folk riktigt inser det. Men jag tror det är bra att de börjar hemma och mot ett lag som inte de förväntas. Utan alltså det är som du säger, de har allting att vinna. Det enda de kan förlora i denna matchen, det är om det blir 4-5-0 till Braga. Då är det naturligtvis jävligt jobbigt. Men annars har de bara att vinna. Och precis som du säger, jag är intresserad av idrottspsykologi. Och vi glömmer så lätt att de här välbetalda proffsen faktiskt är människor och påverkas av situationen, även om det inte känns riktigt som de har gjort i vissa lägen nu. Men jag tror att det kan ha stor betydelse.
Ska du prata om damlaget?
Damlaget?
Ja.
Som har vunnit sin serie. Det tappas bort och detta är en MFF-podd. Ja. Och visserligen är det fortfarande på en ny nivå så att säga. Alltså man kämpar sig uppåt. Men Malmö FF är alltså klart för kval till division 1. Eftersom de serierna blir färre, halveras från 6 till 3 nästa år, så krävs kval. Lilla Torg var laget som teoretiskt kunde hota, men nu kan ingen hota.
De vek ner sig
mot Janstorp och spelade 2-2. MFF kommer att få möta förmodligen antingen Eskilsminnes DFF. Det finns alltså två lag i Lilla Eskilsminne som är uppe på den. De har ju ett lag i ettan redan.
Fast Lilla Eskilsminne tycker stora. Jag ändå, det är ändå liksom Helsingborgs största förening. Så att jag tycker det är inte Eskilsminne som det var på Thomas Sjöbergs
tid. Jag menar inte föreningen var liten, men det känns som en liten ort eller liten stadsdel, ja, eller vad vi ska kalla det i det stora perspektivet. Ja. Det blir dem eller, vilket jag hajade till och studsade till lite för, Åhus IF. Som harvar långt ner i sammanhangen på här sidan, men de har tydligen fått fram ett ganska duktigt damlag. Så att något av dem kommer att stå emellan, men normalt sett ska det inte vara något problem för MFF. Och på vägen dit så kommer de alltså att möta Rosengård 1917, som är Rosengårds B-lag i DM-final. Vilket också är lite intressant, för att det är en bra värdemätare på vägen. Så att det blir några spännande höstveckor, för att det här steget att klara sig upp i division 1, det är det sista rimligt lätta steget. Sen blir det betydligt tuffare.
De behöver ju ta sig upp i åtminstone elit. Ettan för att omfattas av vår konstgräsprotest.
Så är det. Men jag tycker det är faktiskt ganska raffinerat att de möter då FC Rosengårds B-lag så att säga. Därför där är ju de här i deras B-lag är de här unga spelarna som rimligtvis om ett par, tre år kommer då ha två riktigt bra alternativ att välja mellan i Malmö då. Ska jag spela för Malmö FF eller ska jag spela för FC Rosengård? Så att där är en generation där som kommer och ja, det kan bli oerhört spännande vad som händer.
Hon beror lite på hur MFF orkar med tanke på hur allting annat ser ut, men matchen mot Rosengård är bortamatch på gamla IP. Det kommer väl att komma mycket folk ändå på den, men den stora festen så att säga är ju, eftersom Malmö avslutar kvalet hemma till ettan, så orkar MFF marknadsföra sig själv där, så kan det bli en rätt häftig publikfest faktiskt. Jag förmodar att
de
Malmö
försökte stadion. Ju ganska hårt inför den DM-semifinal, ja, som aldrig blev av.
Så. Och det hade säkert blivit ett rätt häftigt publikrekord för deras del så att säga. Jag antar att den här kvalmatchen kommer att spelas på Malmö stadion, som är deras hemmaplan. De har ju sagt att man gärna vill lyfta in på Eleda, men med tanke på Europaspel och sen säsong där så är det tveksamt om de verkligen gör det.
Vi får se hur det blir med den saken och med
Ett första tillfälle att marknadsföra damerna är naturligtvis att se till att hylla dem för division 2-segern i samband med Europa-matchen på torsdag.
Det är lite kort varsel, tycker jag. Det brukar ändå behövas en vecka för sådana arrangemang. Så att, kanske mot Norrköping.
Fast det är inte slut förrän det är slut. Ju. Förrän... Nej, men, det kan komma ja, det in är... protester. Och så, för ja, då har man poäng.
Seriesegern tror jag ändå är svår att ta ifrån dem.
Ja.
Å andra sidan så kan man säga att det kanske inte är så mycket att hylla dem för. Att de vinner serien.
Nej, jag menar, det är mer som en marknadsföringstrix
ja,
framåt.
Ja, okay. Att det... Bra. Det här har varit avsnitt nummer 294 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Jan Jönsson och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Det är en jättekomplicerad konflikt. Just idag kan man ju förenkla det och säga att det finns två sidor, två nätverk.
Vilka är det egentligen som skjuter i Malmö?
På ena sidan ledaren för Satudarah Assassins och hans kompisar. På andra sidan något som slarvigt kan kallas för Kroksbäcksgänget.
Hur hänger de skånska skolattackerna ihop?
De gjorde sådär som barn kan göra, att man liksom skär ett litet snitt i handen så att det kommer några droppar blod och så blandar man blod med varandra. Det är därför de kallar varandra för blodsbröder.
Och hur kommer det sig att det pågår en modern vikingafejd i Skåne just nu?
Så försvinner ett vikingaskepp på 14 meter mitt framför ögonen på personalen.
I vår nyhetspodd Du lyssnar på Sydsvenskan får du det viktigaste och mest spännande som händer just nu i Skåne, Sverige och världen. Du hittar den där du lyssnar på poddar.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Effektar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.